Ja, det är Åke Sandin det här och nu startar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF nummer 1411 i ordningen. Programmet i största korthet. Monica Schelin och jag delar ut många rosor till välförtjänta. Bengt Svensson berättar från San Francisco om det amerikanska presidentvalet. Hampus Eckermann bland annat om USA och Irak, oroligheterna i Köln på nyåret och om terrorn förr. Och min egen krönika har rubriken 100 år av misslyckade krig. Men först veckans rosor.
Oh Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, I see bound.
Ja, där kom signaturen för veckans rosor från Radio TUFF. Och Monica, vi har ju massor av rosor den här gången också. En del dock med taggar i. Den första vill jag ge till den syriska världsarvsstaden Palmyras befrielse från IS. Man får hoppas att syrierna kan återställa så mycket som möjligt av de stora skador mot gamla flertusenåriga monument som åsamkats av IS. Och att för det syriska folket fredsförhandlingarna i Genève blir framgångsrika. Sen en ros till en insändare i Aftonbladet 28 mars av Catherine Gison som skriver under rubriken Sluta sälja vapen till Saudiarabien med följande ord.
Det holländska parlamentet har röstat för vapenembargo mot Saudiarabien. Att inte sälja vapen till det land som krossade Bahrains demokratirörelse i blod och som driver ett brutalt krig i Jemen samt stöder de värsta jihadisterna i Syrien borde vara självklart även för Sverige.
Sen en ros till Erik Erfors som i Expressen 24 mars skriver så här.
Förra året utgjorde Mellanöstern en liten andel av den totala exportmarknaden. Bara 2,5% i kronor räknat. Saudiarabien kunde 2015 köpa 14 miljoner kronor. Medan Förenade Arabemiraten handlade för 68 miljoner kronor. Men med stora vapensportsystem kan affärerna växa snabbt. Myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har nu att ta ställning till om Förenade Arabemiraten ska få köpa Saabs radarsystem Arri, en affär som är värd över 11 miljarder kronor. Förenade Arabemiraten är en lydstat till Saudiarabien och deltar nu i kriget i Jemen.
En ros till Jan Guillou som inte skräder orden i sin syn på Saudiarabien, som han anser styrs av den mest perversa sekt som någonsin uppstått inom islam, wahhabismen. Han förklarar.
Enligt wahhabistiska föreställningar betyder den enskilde individen ingenting, stamhörighetstillhörigheten allt. Därför kan man och bör saklöst mörda alla fiendens kvinnor och barn, eftersom ingen av fiendestam kan vara oskyldig. Och vem är wahhabisternas fiende? I tur och ordning alla shia-muslimer, judar och kristna. Alla dessa fiender måste dö därför att Gud vill det. Sådan är den saudiarabiska tolkningen av jihad.
En ros till Bitte Hammargren, en av våra främsta kännare av Mellanöstern, som i Svenska Dagbladet 23 mars skriver under rubriken Saudiarabien har spridit terrorns ideologi. Hon skriver bland annat så här.
För att gå till roten med det onda måste den jihadistiska ideologin bekämpas. Terror måste bekämpas med många medel. Ekonomiska, sociala, integrationsfrämjande, juridiska, polisiära och på vissa håll även militära. Men snart 15 års erfarenhet av kriget mot terrorn som startades av president Bush efter Al-Qaidas terrordåd mot New York och Washington 2001 visar att militära ingripanden inte räcker. I värsta fall kan det bli kontraproduktiva när de kränker internationell rätt, dödar civila och skapar ett maktvakuum som jihadister kan utnyttja.
Sen en ros till Birger Schlaug som i Fria Tidningen 30 mars kritiserar Dagens Nyheters ledarsida den 20 mars som skrivit att försöka förstå sina fiender är detsamma som att bli dess stödtrupper. Schlaug skriver under rubriken att försöka förstå är inte att acceptera bland annat följande.
Just den inställning som DN intar är den som bidragit till att helvetes förgård också skapades i Bryssel. Utifrån denna grundsyn, att försöka förstå är dumt, går DN till angrepp mot ex-diplomater och journalister som hävdar att man för att hantera Ryssland måste förstå hur regimen tänker och upplever verkliga eller overkliga hot. Det som försöker förstå kallades på det mest intellektuellt undermåliga sätt man kan tänka sig för Putins stödbataljoner. Förmodligen räknar man också in folkpartisten Hans Blix i stödbataljonen.
Sen en ros till Ola Friholt i fredsrörelsen på Orust, mycket aktiv och beundransvärd. Han var den 30 mars med i Ring P1 i radion och sa mycket kloka saker. Han påminner om att FN i sin första paragraf har förbjudit krig. Och han efterlyste Palmekommissionens betoning av gemensam säkerhet, om vilket han sa:
om man har en fiende som man ser på med misstänksamhet så måste man omedelbart inleda ett samarbete för samförstånd med den fienden. Tanken är att man ska skapa avspänning genom att samarbeta med den som man är rädd för. På så sätt med handel, kultur och annat utbyte och öppenhet skapar avspänning.
På frågan om vilka makter vi bör handla så emot idag svarade Ola:
idag ska vi till exempel sluta att förtala Ryssland varenda dag i våra medier och skapa relationer. Istället gör vi tvärtom.
Men Ryssland har ju brister i fråga om mänskliga rättigheter, invände programledaren, och Ola svarade:
men i fråga om mänskliga rättigheter blir ju nästan ingen stat godtagen. Inte ens Sverige, eftersom vi brister på så många sätt gentemot flyktingarna idag. Ryssland är ju ett litet land i förhållande till NATO som ju har 60% av världens rustningar. Ryssland ligger på ungefär 8% av NATOs militära förmåga.
Ola Friholt kritiserade värdlandsavtalet som inte har att göra med gemensam säkerhet, där alla parter ska känna sig säkra. Hans slutkläm löd så här:
det krig som har bedrivits av NATO och USA i 15 år har kostat 2 miljoner människor livet, och det påstås att de ska skapa säkerhet. Dessutom har de skadat lika många psykiskt och fysiskt enligt en 100-sidig rapport från Physicians for Social Responsibility i USA. Alltså amerikanska läkare mot kärnvapen.
En ros till journalisten Thomas Bresky som skriver under den ironiska rubriken "Det stora fantomhotet från öst". Han kritiserar det ofta hörvärda radioprogrammet Studio 1s inslag om Säpo-rapporten om rysk propaganda med följande ord:
man ska nog vara rejält indoktrinerad med Rysslands skräck för att så reservationslöst tala om en nära framtid med tusentals döda svenskar. Hur gick det till när Studio 1s i andra sammanhang pålästa kritiska journalister lät sig avväpnas? Det var bland det mest partiska och obehagliga journalistiska bottennapp jag har hört på åratal. Inbjudna för att stryka under Säpo-chefen Anders Thornbergs rapport var säkerhetsexperten Joakim von Braun och Jan Leijonhielm, före detta chef för Rysslandsstudierna vid FOI. De båda fick med hörbar förtjusning lägga ut texten som refereras i min inledning. Leijonhielm och von Braun talade om nättroll. nyhetssajten Sputnik och agenter vid Rysslands ambassad. Alla inriktade på att underminera vår försvarsvilja. Det märkliga är att inga konkreta exempel gavs.
Sen en ros till Karnevalförlag som nu kommer med en ny utökad utgåva av Mattias Mossbergs bok I mörka vatten från 2009 med undertiteln Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Mossberg var huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning så han är väl insatt. Hans ursprungliga bok handlar om alla falska larm om ryska ubåtar i svenska vatten under 1980-talet och att NATO hjälpte till att skrämma upp Sverige. Nu skriver han att ubåtsfrågan idag
har bäring på diskussionen om Sveriges relation till NATO. I takt med att bilden av att Sverige fördes bakom ljuset av ledande NATO-länder blir allt tydligare, blir det ju också svårare att bortse från detta i den diskussionen. Det oblyga försök som gjordes från marinens och medias sida 2014-15 att göra en uppföljare enligt gamla beprövade manus gav utdelning, ekonomiskt för marinens del och politiskt för de som ville skrämma Sverige närmare NATO.
Och boken kostar bara 49 kronor, det är en pocket alltså, och kan beställas från förlaget på kontakt@karnevalforlag.se eller enklare av mig, Åke Sandin, telefon 08 712 4463. Och sen en ros till Radio Tufsman i San Francisco, Bengt Svensson, som skickat oss en text om det amerikanska presidentvalet. Den ska vi strax läsa upp.
Och så en stor ros till de många som redan har erlagt medlemsavgiften till TUF för 2016 genom att sätta in 200 kronor plus kanske för familjemedlem 80 kronor på TUFs plusgiro 160137-6.
160137-6. Och en ros till Anja Björk Rudberg som kommer till TUF-lokalen Myggdalsvägen 80 klockan 19 den onsdag den 13 april och berättar om ensamkommande flyktingungdomar på Villa Victoria i Trollbäcken där hon jobbar. Alla är hjärtligt välkomna. Tack Monica Sjölin.
Tack.
Ända borta i San Francisco har Radio TUF en medarbetare, Bengt Svensson. Och han har skickat oss en text och jag ska läsa upp den. Hej alla lyssnare på Radio TUF. Ni väntar förstås otåligt på att oraklet i San Francisco ska avslöja vem som blir USAs nästa president. Ted Cruz blir det inte. Det republikanska etablissemanget verkar vilja satsa på honom för att mota ut Trump. Cruz står till höger om Trump i många frågor och är varken särskilt känd eller populär bland vanliga amerikaner. Han skulle säkert förlora mot både Clinton och Sanders. Inte ens bland sina partikamrater är han populär, vilket kanske förklarar varför de är beredda att slänga honom under bussen och bli av med honom. Trump är demagogisk, vulgär och förolämpar en massa människor. Men tydligen är det precis det folk vill höra. Ju värre han låter, ju fler anhängare. Det stämmer nog när han säger att han lockar en massa nya väljare till det republikanska partiet. Underförstått borde partiet tacka Donald Trump. Men väldigt många tycker också väldigt illa om Trump. Å andra sidan tycker väldigt många illa om Hillary Clinton också. Det har sagts att Trump är hennes önskemotståndare. Hon skulle bli lätt att slå honom i ett presidentval, men jag är inte så säker. Det positiva med Trump är att han ställt till med en väldig oreda inom det republikanska partiet, kanske amerikansk politik som helhet. Det kan öppna för ett välbehövligt nytänkande. Trump ifrågasätter om de senaste decenniernas krig varit lönsamma för USA. Han har muttrat om att George W. Bushs Irak-invasion kanske var kriminell och offentliggjort sina låga tankar om familjen Bush. Han ifrågasätter USAs helt dominerande roll i NATO. Man får för lite för pengarna, menar han. Vad Trump skulle göra som president vet vi inte. Med president Hillary vet vi att allt skulle fortsätta ungefär som tidigare. Det är ett av hennes problem. Så vem blir då nästa president? Jag sätter en etta för Clinton mot Trump, men garderar med en tvåa. Eller kanske Sanders vinner. Med andra ord, ingen aning, skriver alltså vår radiotöstman i San Francisco, Bengt Svensson. San Francisco så har vi nu en rapport från Bredäng där Hampus Eckerman finns. Vad har du på hjärtat?
Ja, om vi börjar lite med Mellanöstern här, så har det kommit lite intressanta artiklar om just hur stor amerikansk närvaro har USA i Irak. För man hjälper ju nu till då med den irakiska armén när man försöker gå till motoffensiv mot den islamska staten. Och då är det så att man har tidigare alltid sagt att man har lite knappt 4000 man.
Mm.
Därför att vill man skicka mer människor till Irak, då måste man ha kongressens tillstånd. Men det visar sig att de här siffrorna, de går inte alls att lita på. Därför att det är bara de man säger är permanenta.
Mm.
Sen utöver dem, då finns det de man säger är tillfälliga. Och vad tillfället betyder, det vet ingen.
Nej.
Så att siffran är betydligt högre. Den är minst 25% högre och antagligen flera.
Mm. Ja, vad USA har ställt till med Irak, det har ju fått eländiga konsekvenser i form av IS och annan terror. Vad har du mer på hjärtat?
Ja, om vi fortsätter på det där spåret så är det ju så att förra året så släpptes en mängd av brev som skickats från utrikesdepartementet i USA. Bland annat massa då som skickas av Hillary Clinton.
Hon är utrikesminister.
Ja, då vad som har hänt nu är att WikiLeaks har tagit hela det här arkivet mail och gjort det här. De har läst igenom, de har arkiverat, de har sorterat dem och gjort det tillgängligt.
Mm.
Och då kommer det fram väldigt intressanta fakta som WikiLeaks har försökt lägga ut på Facebook, men som Facebook har börjat censurera.
Vad det
kommer fram exempelvis är att Hillary Clinton har sagt att det vore bra med konflikt mellan sunni och shia muslimer. Det vore bra för det.
Har hon verkligen sagt det?
Det har hon verkligen sagt till mig. Hon har arbetat hårt för privatisering av Mexikos olja. Och så vidare. Så hon har gjort massa saker.
Hon är den kommande USA-presidenten.
Hon är kommande, så det här kan ju bli en väldigt spännande skandal, särskilt som det nu faktiskt är så att Facebook sitter och tar bort de här meddelarna från Facebook och WikiLeaks håller på att klaga på det.
Någonting annat?
Ja, vi har en liten dum nyhet. Alltså att Microsoft, de har gjort en robot som ska kunna prata med folk på internet. Alltså. Det skulle vara en väldigt duktig robot. Den skulle lära sig av vad folk sa, så att den skulle bli lite smartare, vänligare och mer mänsklig.
Ja.
Och så Microsoft har testat den här och den har varit fin och trevlig. Och sen släppte man ut den på internet.
Ja.
Och Och vad man inte var beredd på, att på internet då finns det troll.
Du menar, ja, extrema människor, vad då?
Ja, folk som gillar att bråka och ställa till besvär och sätta gränser och vara provokativa. Och de började prata med den här roboten. Och vad som hände då var att roboten började ta till sig deras åsikter.
Alltså.
Så helt plötsligt började roboten säga att det var nog George Bush som låg bakom 11 september. Och så började den rekommendera Hitler.
Alltså.
Och, ja, så helt plötsligt så har världen fått sitt första helt elektroniska troll. Så att Microsoft drog helt enkelt ur sladden på honom så det är tillbaka till skrivbordet. En annan spännande nyhet här, det är, du kommer ihåg de här nyårskravallerna i
Köln
med trakasserier på en enorm skala.
Ja.
Och det gav rubriker och påverkan hela vägen till Sverige och det skulle egentligen fortfarande påverkas av det där. Och nu har ju gått ett antal månader så tycker man ju att nu borde vi se de här rättsliga efterspelen.
Men att tafsa på tjejer, är det olagligt?
Nej, det visar sig nu när man kollar på tysk lag så lägger man ner fall efter fall efter fall. Därför att det är inte olagligt i Tyskland att passa på kvinnor.
Nej.
Och det här låter ju fullt vansinnigt ur vår synpunkt. Men faktum är att den tyska lagen är skriven så att man måste ha gjort uttryckligt motstånd för att det ska vara olagligt.
Mm.
Det vill säga att, men om du tar någon på brösten och personen inte hinner reagera, då har inget brott skett. Om du tar någon på bröstet och personen säger nej, ta bort handen. Det är inte olagligt.
Det påstår jag att det
var. Handen därför att du måste kämpa emot.
Aha.
Så är den tyska lagen skriven. Och många av de här trakasserierna är inte brott enligt tysk lag. Det är ett väldigt bråk om det här i Tyskland.
Vilka var det egentligen? I början anklagade man ju flyktingar och ensamkommande pojkar och så vidare som hade varit tafsiga.
Det var inte ensamkommande pojkar och det var inte flyktingar.
Nej.
Däremot fanns det en bakgrund bland kriminella gäng.
Jaha.
I grannstad.
Jaha, har du något mer?
Nej, det där får räcka för den här gången.
Du hade någonting från den engelska tidningen Telegraph, vad var det då?
Ja, det har jag också, ja. Den engelska tidningen Telegraph har gjort en sammanställning av alla terrordåd i Europa, hur många som har dött i dem sedan 1970.
Mm.
Och det som framgår är egentligen att perioden som var mellan 1970 till 1992 var betydligt mer våldsamt än det var det har varit. Betydligt fler människor i Europa som dog av terror då.
Mm. Det var Baader-Meinhof och annat som härjade på den tiden.
Och ja, vad som händer nu när vi reagerar på att terrorn ökar, det är egentligen att vi har haft de lugnaste 10 åren någonsin.
Mm.
Och reagerar på att nu börjar nivåerna närma sig det som var under hela 70- och 80-talet.
Det värsta är ju att terrorn är mycket, mycket större i Mellanöstern, i Bagdad och i Pakistan och så vidare, i delar av Afrika, än den är i Europa. Men och ryssarna förlorade ju 220 passagerare över Sina i fjol. Men det bryr oss inte så mycket om.
Nej, det är ju den klassiska närhetsprincipen att empatin är större för de som bor närmare eller på platser där man har varit.
Ja, Petersburgborna som omkom i det ryska planet. Petersburg ligger ju i vår Östersjö, så det är ju väldigt nära.
Ja, men jämför vi exempelvis så kan vi se då, om vi tittar på den här listan hur många som har dött. Då har vi exempelvis förra året då vi Paris 150 personer. Och det är det är 150 personer som dog i hela Europa.
Ja,
hela Europa dog det 150 personer på ett år.
Ja.
Och jämför vi då exempelvis med terrordåden i Irak så handlar det om på ett år kanske 40 000 människor.
Okej, Hampus Eckermann. Tack för dessa rapporter.
Ja.
Ha det så bra. Hej.
Ja, det är Åke Sandin det här i Radio Tuff. Och min krönika den här gången har rubriken 100 år av misslyckade krig. Nu är det 100 år sedan första världskriget rasade och dödade miljontals unga män. De på den segrande sidan hade fått lära sig att kriget fördes för att göra världen säker för demokratin och för att göra slut på alla krig. Men kriget ledde istället till närmast en epidemi av diktaturer, nazism, kommunism och fascism i olika former. Och det krig som skulle göra slut på alla krig ledde fram till det långt värre andra världskriget, då cirka 50 miljoner människor dödades, därav nästan hälften barn, kvinnor och andra civila. Sen har det fortsatt med ständiga krig, vilkas usla resultat krigiska makthavare förståeligt nog aldrig vill värdera resultaten av. Ett av de allra senaste var angreppet på Libyen 2011, då svenska JAS-plan till våra militärers stolthet också fick vara med på ett hörn. NATO bombade så att många tusen civila libyer dödades och bidrog till det brutala mordet på Libyens ledare Gaddafi. I början talades det lyriskt om den arabiska våren. Libyen hade varit ett av Afrikas mest välmående länder. Men vad blev då krigets resultat? Jo, Libyen blev ett laglöst land där illegala miliser härjade. Det blev också ett paradis för flykting mot smugglare. De senaste åren har också Islamiska staten fått insteg i det kaotiska landet. Två rivaliserande regeringar har förgäves försökt införa lag och ordning. I dagarna har världssamfundet inrättat regering nummer tre och Frankrike säger sig vara berett att ingripa militärt. Samtidigt anar de libyska smugglarna morgonluft nu när man försöker stoppa flyktvägen över Egeiska havet. Medan miljoner människor blir kanonmat vinner det mäktiga MIMAC, det militärindustriella, mediala, akademiska komplexet, ständigt nya framgångar. Åke Sandin. MIMAC nämndes nyss, det militärindustriella, mediala, akademiska komplexet som har enorma biljoner i kassakistan och som kan slösa dem på krig som inte ger resultat. Bara Sverige som inte röstar så mycket ger ut över 40 miljarder kronor per år på krigsmakten. Och det blir ju för en vanlig skattebetalare minst 5-6 tusen kronor per år. I Tuff, där alla jobbar gratis, där går kostar årsavgiften, medlemsavgiften, 200 kronor. Så att gör gärna slag i saken och bli medlem genom att sätta in 200 kronor på plus Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Gärna med familjemedlem, någon på samma adress, som kostar bara 80 kronor. Vi behöver pengarna för hyran av tufflokalen och avgifterna till Svenska Freds. Tänk på att det också finns den perfekta presenten. Om man vill gratulera någon så kan man köpa ett mangogram som kostar 100 eller 200 eller 400 kronor. För 100 kronor blir det 20 mangoträd i fattiga indiska byar. Och om man vill hedra någon bortgångens minne så finns det också mangogram med rubriken till minne av att köpa. Till exempel från mig, Åke Sandin, telefon 712-4463. Och onsdagen den 13 april klockan 19 så kommer till tufflokalen Anja Björk Rudberg från Villa Victoria, där ensamkommande flyktingungdomar finns. Hon berättar lite grann om det. Hjärtligt välkommen till fika och gemyt och debattglädje onsdagen den 13 april klockan 19. Och njut av den sköna månaden april, för våren har börjat komma, kära lyssnare.